Hej och hjärtligt välkomna till avsnitt nummer 98 utav det förträffliga Kulturbarnen, podcasten om nöje, konst, litteratur och allt sammans. Med mig Pontus de Wolf, kulturarbetare och musikproducent.
Och med mig Ida Thirén, författare och kulturjournalist. Välkomna!
Wow! Så härligt. Jag har växlat upp. Jag kom tillbaka till stan efter en lång helg på Gotland där jag har liat.
Oj.
Jag har plockat äpplen och lagt för mustning. Och så har jag badat och liksom levt natur jag på något vis. Och nu är jag tillbaka i stan.
Oh.
Och jag märker att det är ju jobba som liksom kroppen vill göra ändå. Det är en viktig del.
Ja, alltså jag arrangerade en loppis på min gård här i söndags. Och jag hakade på, för jag hade så mycket grejer. Och så behövde jag rensa ut lite. Så jag tänkte, jag behöver oftast en liten kick för att komma igång med såna grejer. Så jag bara, nu kör vi. Så hela dagen på söndagen så här, skulle jag bära förrådet och lyfta ut. Och liksom, det var ju också såna grejer. Extremt fysiskt ansträngande. Och jag mådde ju ändå bra, fast jag blev väldigt trött efteråt. Men jag förstår vad du menar.
Ja.
Det var stadsversionen av det du gjorde.
Ja, verkligen. Nej, men det är så märkvärdigt. Med, när man liksom jobbar mycket så blir man mycket mer medveten om en själv. Och liksom kroppen. Och så här, det känns som att man tänker och agerar utifrån vad den mår bäst av då. Om man har en bra liksom kondition. Nej, men om man blir också medveten om ens egna muskulatur och att det inte är så här en arm bara en arm. Jag brukar gå till en massör för att liksom förebygga problem i ryggen. Som den här liksom gillett, nej inte gillett utan head and shoulders. Att så här, men du har väl ingen mjäll? Nej, just det. Så använder jag massage. Du har väl inga problem i ryggen?
Nej.
Men och då var jag tillbaka efter sommaren, och då var det som att vissa muskler fick liksom så här placeras om. De hade liksom växt lite ojämnt och lagt sig ovanför varann. Jag sa till henne att jag kände mig som en fiskdisk i saluhallen där man liksom torskarna slabbar om varann och så där lägger sig till rätta. Men det är väldigt kul när man liksom inser att man är beståndsdelar.
Ja.
Av någonting.
Jag har ju som en plan det här året att jag ska försöka träna lite. Och när jag säger träna menar jag typ gå och simma någon gång ibland. Alltså,
var med på loppis.
Gå, precis. Det var steget. Och jag faktiskt, för jag blev väldigt inspirerad. Jag läste Constance Debré, en fransk författares bok Love Me Tenders. Som jag vet, pratade med den i podden förra veckan.
Nej,
i alla fall, det handlar om en fransk kvinna som kom ut som lesbisk i typ medelåldern och förlorar vårdnaden om sin 10-åriga son.
Mm.
Och den är ju då självbiografisk. Och jag blev väldigt drabbad. Jag tyckte den var jättebra. Och jag kan också passa på att tipsa att hon kommer faktiskt till Stockholm nu den 27 september till Kulturhuset Stadsteatern och har samtal med författaren Ida Linde. Mm. Som är också väldigt bra på att hålla i samtal. Så att det kommer nog bli jättebra. Jag ska försöka palla mig dit. Men jag blev väldigt också försökt intervjua henne. Vi ska se om det blir någonting. Men jag blev väldigt och hon i boken då, det handlar mycket om det här, att hon utforskar det här lesbiska och lite så butchigt, och barnet då så i bakgrunden, men också att hon simmar hela tiden. Och när jag var i Paris i höstas ett år sedan exakt, i augusti förra året, på Svenska institutet, också känt från podden, så var det en kvinna där från Malmö som höll på med ett projekt som handlade om franska badhus. Så jag hade liksom redan ganska stark bild av att det är en väldigt stark kultur med det här.
Ja.
Typ lite så här välfärdsgrej att träna, och det är hälsosamt med så här piscin, alltså städ, sim. Och jag blev så inspirerad av det här simmandet, så att jag fick dryck och köpte så här 10 kort på badhuset och gick och simmade 2 gånger med bara några dagars mellanrum. Och jag kände mig som den mest vältränade personen. Alltså jag har ju lite tur att jag har en ganska så här atletisk fysik. Alltså jag har ju inte gjort någonting för att förtjäna det, men jag har så här breda axlar, så att folk tänker, åh, hon är säkert jättebra på att simma. Men jag simmade faktiskt ganska mycket när jag var tonåring, under ett år när jag var utbytesstudent i USA. Då var man tvungen att välja en skolsport typ, och då valde jag simning. Så jag simmade jättemycket under något år. Så den simmat på 20 år. Jag gillar inte att bada så mycket heller. Men jag, nu jäkla ska jag simma.
Mm.
Och min motivation till det här då, förutom Constance Debray, är att jag tänkte att jag inte ska bli deprimerad. Det var liksom, det är det. Jag, liksom, jag har ju lite så här fusk då, att jag inte behöver träna för att typ vara smal. För att det är liksom bara hur jag är byggd,
ja,
hittills. Vem vet vad som händer om jag får fler barn eller fan vet. Men just nu så finns det ingen fåfängt tvång att träna. Men däremot har jag ju lite mer problem med mitt psyke. Jag har mer problem med psyket än fysket. Jag behöver göra någonting så att jag inte går ner mig, helt enkelt.
Ja.
Och det har jag känner som att jag precis har kommit upp nu efter 2 år, typ halvt, 38 års depression.
Ja.
Det känns som att jag precis har tagit mig ur...
En liten förgrop liksom, nu, till det ultimata livet som inte är vi.
Ja, jag har haft en lång dipp, om man säger så, på så sådär 38 år. Men det har varit lite djupare än vanligt de senaste åren. Mm. Och jag tror att det har haft att göra med min bok faktiskt, att det har varit så krävande typ att skriva på den, att det har påverkat mig så mycket psykiskt att vara inne i det, att det har varit så jobbigt typ, att det har varit så svårt och otacksamt liksom. Man får väldigt lite bekräftelse och väldigt, kräver väldigt mycket, så jag känner att jag har varit inne i det här nu, ja men 3 år kanske man kan säga, sen min förra bok släpptes har jag hållit på med den här boken och det har tagit hela mina krafter typ och känns helt så här omöjligt. Men nu när jag äntligen börjar känna att jag kommer upp ur det här, så sommaren kom, jag åkte till Mallorca en vecka på mitt första solsemester på, jag vet inte när, och vaknade upp ur den här koman och kände, jag kan börja släppa den här boken, den tar inte längre över mitt liv, utan liksom, den kommer bli klar, den är så här, ja, den är nästan klar.
Ja.
Och den behöver lite mer, men det är inte så. Den skulle typ kunna ges ut idag, fast det skulle inte vara så bra. Men den liksom går att läsa nu. Och då är det som att jag har vaknat upp ur det här och känner mig typ inte deprimerad. Och då måste jag ju hålla upp ur det här, för nu kommer ju vintern, nu kommer svenska mörkret. Så att jag måste hitta ett sätt att bevara den här. Jag inspireras ju av dig, för du är alltid så glad.
Just det.
Så jag har ju Pontus. Men nu jäklar ska jag faktiskt simma, tänkte jag. Så ni får gärna, ser ni mig får ni gärna uppmuntra mig. Ida, hur går det med simningen? Kan ni säga. Ja.
Jag ser att du har simmat, kan man säga.
Det det. Blöt i håret på ringvägen.
Men vad heter det? Gud vad spännande. För det kan ju vara så att, eller som jag sa, så är man ju väldigt mycket i sin kropp när man tränar. Och när man skriver är man ju allt annat liksom. Då är man ju bara i sin hjärna och i andras kroppar egentligen. Så att man är väl, man är väldigt så här ogrundad. Eller ojordad.
Helt perfekt analys. Ja, precis så tror jag. Du tror du har helt rätt. Alltså.
Min, ja, men jag pratade med min fru som tränar och har tränat med de senaste åren. Och så det är lite hennes analys också.
Okay.
Men vi hjälper varandra att sätta ord på saker. Det är en toppen grej. Jag brukar använda, vår son går i simskola titt och tätt. Det bjuder ju skolan på sen, har vi upptäckt, men vi visste inte det. Så att han har gått simskola några varv liksom. Och då,
det är väl skönt att ha det. Slapp han drunkna eller någonting också. Det är ju
så skönt. Särskilt när vi är mycket i havet och sådär. Men, och då simmar jag alltid under hans lektion. Och det jag upptäcker är att det är ju typ enda gången på dygnet som jag inte blir störd av mobil eller musik eller konversation på annat sätt. Alltså man kan inte, mina hörlurar tål inte vatten.
Exakt.
Ja, så att det är väldigt bra. Men det idiotiska är att så här, life finds a way och jag börjar få mina bästa musikidéer där. För att jag kan liksom ta dem på gehör och vara så ostörd. Så att jag har, försöker sakta ta över att liksom, att jag ska börja simma för att jag är produktiv där. I något slags skapande syfte.
Det är, det är lite som att folk så här, får sina idéer i duschen typ.
Ja,
och jag
verkligen.
Tänker att tidigare hade man ju faktiskt också en annan tanke där för jag valde simning just. För att jag får också ont i knäna och sånt där när jag springer. Och jag pallar inte att springa. Mm. Så det är så jobbigt.
Ja.
Men jag älskar ju promenera. Alltså jag får ju en motion för jag går ju överallt. Jag har ingen bil och sådär. Så jag släpper ju alltid runt med jävla släppar runt på några påsar och kassar och grejer. Mm. Men det jag liksom, det jag tycker för att innan podcastrevolutionen eller så här, öronlursrevolutionen eller framförallt innan smartphone-revolutionen så både du och jag har upplevt under många år ett vuxet liv innan dess. Jag hade inte smartphone för jag var typ 28 eller något sånt där.
Nej.
Och tiden innan dess, till exempel när jag hade en liten bebis så satt man där och så hade man inget att göra. Jag hade inga hörlurar, jag hade ingen smartphone. Jag satt bara där och glodde typ.
Ah.
Och man hade ju mycket mer tystnad och jag tror att okej, gammal analys, men jag tror många blir mycket mer stressade för att man har ständigt input och intryck som vi kanske också är skyldiga till då med vår podcast, men att man får inte de här tysta stunderna. Tidigare mycket på promenad då kanske man på sån höjd hade typ en CD-spelare med någon skiva man har hört 100 gånger liksom i bakgrunden.
Nu ska man ha massa information var liksom, och... Hade du dem? Kommer du ihåg Hassan?
Nej, alltså, nej. Programmet kommer jag ihåg.
Programmet, just det. De var ju en stor säljare på CD.
Typ. Alla killarna hade det i klassen.
Ja, att det var ju liksom det enda vi hade som var motsvarande podcast. Ja, förutom all radio. Det. Men jag menar, om man hade en CD Walkman så fanns ju inte ljudböcker och sånt där. När jag var...
Och vem lyssnade på radio? Jag lyssnade aldrig på radio. Typ så här. Nej. Vi hade inte radio på hemma.
80-talet. Man spelade in blandband.
Ja, men i alla fall... Så det fanns precis lite bland annat. Man hade liksom så mycket tyst tid. Och ja, det här är ju en liten analys kanske. Men jag tycker det är påtagligt för mig själv att det är svårt att komma undan. För skulle jag bestämma mig för att Ida, nu ska jag börja springa. Okej, hypotetiskt, jag kommer aldrig börja springa. Jag hatar att springa. Mm. Men skulle jag göra det, då skulle jag ju garanterat springa runt med mina iPods eller AirPods som man stoppar i. Ja, och lyssna på någon podcast eller någon musik eller vad fan. Ja, något dokumentär,
jag gör det, sådär. Absolut.
Jag skulle inte få en tyst stund. Nu när jag badar, simmar, jag tvingas simma runt av. Försöka hålla räkning på hur många gånger jag har simmat. Och det är det enda som får plats. Så det blir som en meditation, vare sig jag vill det eller inte. Och det är väl lite det som gör att dels använder du hela kroppen, armar, ben och fötter. Helt där, och du kan inte använda hjärnan på det sättet. Så att det är liksom mind and body.
Ja. Yes. Nej, men jag springer, men då kan jag inte lyssna på musik. För att jag upplever att den går långsammare.
Aha, du tror att tempot blir påverkat av...
Ja. Och jag tror det kan vara någonting med, alltså det hänger säkert ihop med puls och BPM som jag jobbar mycket med.
Men du är också så här perfect pitch, alltså jag det är ju lite speciellt för dig.
Ja, nej men så det förstör, vet du vad BPM är? Säger det en?
Ja, beats per minute.
Ja, bra, just det, DJ Ida kom
tack,
fram.
Tack, tackar.
Det är ju liksom så snabbt som takten går i en låt, så kan man räkna det i ett, den, man definierar det via...
Tempot?
Ja, precis. Ja, men man sätter tempo enligt beats per minute. Det är så man räknar.
Mm.
Vanliga house-låtar går vanligtvis mellan 120 och 140 beats per minute. Till exempel. Mm. Och det är väldigt användbart inom den genren om man är DJ. För att då försöker man ju hålla kanske nästan hela ens set i samma tempo. Om man säger så här. Jag brukar spela så här 128 BPMs New Disco House. När jag klubbar. Då försöker man liksom, då kan man ju påverka tempot på skivspelarna. Så att de blir i samma tempo alla låtar.
Och det är också intressant. Alla våra genrer har ju sina egna små underförstådda kvantiteter.
Ja.
Alltså jag har jobbat som kulturjournalist väldigt länge och... Som journalist i mer än 23 år typ. Alltså, eller kanske 20 år aktivt då. Det var några år jag inte jobbade så mycket. Men, alltså, och kulturjournalist då sedan 2010 typ. Fram och tillbaka. Och så jag har ju liksom inpräntat i mitt huvud. För i Sverige använder man ju tecken. Man säger så här, texten ska vara 5000 tecken.
Mm.
Då vet jag ju precis hur en sån text ser ut. Ja. Alltså i mitt huvud kan jag redan tänka, aha, okej, då blir det ungefär så här långt, jag kan få med ungefär det här.
Mm.
Om man säger 3000 tecken, ja, det vet jag. Okej, 500 tecken, är jättekort. 8000 tecken, annan standard. Alltså lite längre intervjuer.
Mm.
4500 ofta recensioner. Alltså jag har ganska tydlig idé i mitt huvud och när jag sätter mig ner för att skriva, då känner jag, ja, men nu är jag klar. Och då är det oftast det teckenantalet, för det är så pass inpräntat i mitt medvetande. Men i USA använder man ju words. Mm. Alltså, det har jag inte uppfattningen alls. När någon säger, jag har skrivit för amerikanska tidningar ibland, så har jag liksom, de bara, ah, det ska vara 200 words. Då har jag ingen aning vad det innebär. Men
intressant.
Det är också lite speciellt, för svenskan har ju mycket sammansatta ord. Så jag gissar att det kan ha med det att göra, att det skulle vara lite trubbigt att använda ord, för att det skulle vara så ojämnt, misstänker jag. Min egen fundering kring det här bara.
Bakgrunden till det är ju egentligen bara storleken på papper. Alltså att man trycker en tidning, Dagens Nyheter eller något, i enligt ett typsnitt och en storlek på det. Och så får man bara plats ett visst antal tecken.
Exakt, just det. Men och det, nu för tiden är det ju lite mer flytande.
Ja, visst. Men det är ändå överlevt, va? Inne liksom digital.
Jo, men det, alltså de mesta större tidningarna har ju fortfarande en tryckt upplaga än så länge. Får vi väl se hur länge det håller i sig, men jag gissar att det är därför det har överlevt. Sen tänker jag också att det finns en viss poäng med att texten är, för att även om en text är 5000 tecken, det är ju sällan en text i hela sidan. Ofta är det ju flera texter på samma sida, så att beroende på formatet på pappret. Så jag tror mer det har att göra med vad som är en rimlig längd. Alltså hur mycket behöver man veta?
Jag tror man liksom...
Och alltså det börjar bli lite segt efter ett tag. Jag ska göra en intervju idag om någon timme här. Jag kan berätta sen vad det handlar om. Det är till en tidskrift. Och då pratade jag med redaktören och de bara så här, hur långt ska det vara? De bara, ja, vi får väl se hur mycket du tycker. Och jag bara, nej, jag vill ha en siffra så jag får en uppfattning. För att min erfarenhet är att amatörer skriver långt. Det här är allt I am this hill. Nej, men det finns ju ett uttryck som är så, I didn't have time to write a short letter, so I wrote a long one, typ. Och jag tänker att det är väldigt tydligt i litteraturen också, att det är ganska ofta böcker som är över 300-400 sidor skulle kunna vara 100 sidor kortare.
Mm.
Böcker som är över 500 sidor skulle kunna vara 200 sidor kortare. Alltså det är ganska sällan det faktiskt är motiverat att allting ska vara så jäkla långt. Ofta är det mer bara så här, vad kul att skriva lite, bla bla bla. Att man börjar upprepa sig. Och jag har hört samma sak i typ psykologer, att så här, efter 45 minuter som psykolog, då börjar folk typ upprepa sig. Och det tänker jag, har jag också märkt i så här intervjusituationer.
Vadå, hos sin terapeut eller vadå?
Ja, alltså jag har hört någon som säger att 45 minuter är ganska lagom.
Och så har jag problemet med min man också, till råga på allt. Liksom.
Ja, det kanske börjar... Eller jag tror fan det var Sarah Stridsberg. Jag intervjuade henne för några år sedan. Jag tror det var hon som sa till mig att... Var det hon? Jag ska inte lova, men jag får en vag bild av att det var hon som sa det till mig. Att 45 minuter är ofta psykologer också, att det är lagom. För vi hade 45 minuters intervjutid. Och jag var så här, oj, hoppas vi hinner. Hon bara, nej men jag... Det här är något vagt minne jag har. Det var många år sedan. Men jag har tänkt mycket på det och fastnat i det. Och även om man ska göra längre intervju med någon, då kanske det är bättre att träffas två gånger 45 minuter. Istället för att prata en och en halv timme. Det är sällan... Visst. Ibland funkar det, men folk blir trötta liksom.
Ja, gud ja. Ja, bra.
Och som var en podcast, ungefär 45 minuter längd.
Ja, fast den blir alltid 60 av någon anledning. Men det kanske är, om man lyssnar på den
med, 45 minuter.
Man får lyssna på den medan man springer. Så är det någonting.
Dubbelhastighet. Ja.
Nej, men jag tror viss musik är ju till för att matcha ens puls, tror jag. Och att det då är roligare att dansa. Tror inte du det? Att man liksom...
Absolut.
Ja. Och att det är liksom housepulsen. De flesta har väl 120, eller? Fråga inte mig ens på.
Jag vet inte. Jag vet bara att det, så här, det finns vissa playlists typ på Spotify som är så här, om du känner dig deprimerad, lyssna på det här så blir du piggare. Eller så här, om du har ADHD, så här kommer du igång med städningen. Typ. Alltså det finns ju en idé om att en viss hastighet hjälper till att påverka en.
Ja. Ja, men absolut. Den som lever för sig. Men apropå pricka in saker, så har ju vi ett tips till alla er som lyssnar att pricka in. Håll i er nu, eller hur?
Ja, just det. Mm, verkligen.
Det är så härligt. Vi kommer ju äntligen få faktiskt träffa lite människor i verkligheten. Och och det här blir väl någon form av så här, betalt samarbete. Jag tror vi får märka det här mentalt. Ja, vårt allra första.
Mm.
För att vi kommer ju att framträda med en livepodd under AVN på Affordable Art Fair i Stockholm.
Yes.
I, nu ska vi se.
Så kul.
Ja, helt fantastiskt. Torsdag den 5 oktober i Nackastrand.
Torsdag den 5 oktober, Nackastrand. Och man kan ta båten dit, har jag förstått det som. Jag är ju så dålig på att hitta ställen, men man kan ta båten dit.
Nej, men
man
det
kan
är ta bussen dit,
man kan promenera. Mm.
Men man kan framförallt gå dit och se massa konst och oss. Det blir ofantligt roligt.
Alltså det ska bli
och
så
det,
kul.
Det slog mig.
Vi kommer spela in en livepodd därifrån som ja. Vi kommer också sända sen.
Ja men precis. Mm. Och det jag slogs av är att vi har ju liksom. Vi har ju bävat lite inför att spela in vårt 100:e avsnitt. För att vi, det ska man ju försöka fira på något vis. Och hör och häpna.
Just
när
det.
Inträffar det? Jo.
Nej.
Ja.
Är det
så
sant?
Vårt 100:e avsnitt blir vår första livepodd. Det är helt fantastiskt.
Ja men gud vad kul.
Nej, men det ska bli.
Kom och fira med oss snälla.
Ja. Och snälla. Fortsätt lyssna på kommande veckors avsnitt här. För vi kommer komma ut med lite så här, rabattkoder och sånt där. Och lite special för den som vill gå på mässan.
Ja, vi kan ju redan nu säga bara för de som undrar vad det här är. Alltså det här är en mässa som hållit på i lite drygt 10 år. Och det är en mässa med konst som kostar under 100 000. Mm. Mellan, vad kan man, mellan 3-4 000 och 100 000. Ja. Så att det är då tanken att många människor ska kunna ha råd att köpa konst. Utan att det bara är så amatörernas afton, utan det är ändå gallerier och liksom kurerade konstverk.
Ja.
Men ändå i en prisklass som många kan ha råd med. Jag har ju köpt en del konst i mina dagar. Fråga mig inte varför, för jag har verkligen inte råd. Men jag är så tacksam. Alltså jag har nog lagt 200 000 på konst,
oh, wow.
Kanske. Jag har inga pengar på banken och jag har ju ingen pension. Alltså jag har inte.
Du sätter upp dem på väggen.
Typ. Men jag har pengar på min konst. Alltså jag är så glad för det. Mm. För jag tittar på dem. Just nu tittar jag på ett verk av Ragnar Persson som hänger på väggen. Mm. Alltså jag bara sitter och tittar på den nu. Inspireras. Ett annat verk som jag köpte i somras för typ 5 000 i Tyskland av en ung tjej. Mm. För jag älskade det.
Ja.
Alltså för mig, om man tänker vad det kostar per dag att njuta av konstverken jag har köpt. Ja. Det är inte många ören.
Nej men fantastiskt.
Så det är min investering. Rekommenderar det varmt faktiskt.
Vi kommer ses där alla lyssnare. Häng på.
Mm.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Men apropå affordable art så tycker jag att det är ett väldigt, det är ett sympatiskt namn. För det heter ju inte så här cheap art eller free art fair. eller så här slightly not as privilegierad art fair.
not as fucking expensive. Nej. Art fair.
För det visst handlar liksom årets kulturdebatt handlar ju lite grann om så här, vad vi ska lägga kulturpengar på och sånt. Och det,
just
jag
det.
Vet inte vart man ska börja. Det känns som att det finns för många outlets och medier som liksom håller på och pratar om Norrköping och symfoniorkestrar som ska spela ABBA.
Vi behöver knappt.
Nej, exakt. Men det, jag tycker ändå att man kan. Jag halkade in lite på det från ett amerikanskt perspektiv. Lite det här om vad vi är liksom beredda att lägga pengar på. Och inte.
Mm.
Och lite mer ur en så här, ur den digitala erans perspektiv, eller vad man ska säga.
Mm.
För att vi har ju pratat mycket om, vi pratar ofta om tv-serier och filmer och sånt där som vi ser på liksom olika streaming-sajter och sånt där. Och inom nördmedia som jag följer mycket så är det just nu en förberedelse inför att alla de här tjänsterna ska börja kosta mycket, mycket mer pengar.
Aha, typ Netflix och sånt där, eller HBO.
Ja, precis. För att alla de
liksom... reklam, finns ju också ett reklamalternativ nu på Netflix i USA i alla fall, inte i Sverige. Att man kan välja då gratis fast med reklam, typ som Spotify gratis med reklam. Det finns nu i USA.
Det brukar liksom inte dra in lika mycket. Man kan ju inte dra in liksom $10 reklam per användare, om man säger. Alltså det brukar, om sidospår, men om man lyssnar på reklam Spotify här i Sverige, då får ju artisten mindre pengar för varje stream.
Är det så?
Så att det är liksom inte, ja, men för att man kan inte sälja reklam för lika stort belopp som månadsavgiften blir per användare. Så det är lite humbug. Men det, jag tror det är liksom, i vissa fall är det typ det enda sättet att få unga att prenumerera.
Mm. Jo.
För att de som lyssnar på liksom den yngsta musiken vi har, de klickar på YouTube annars, eller liksom lyssnar på låtar free of charge via andra system. Men i alla fall, med, och bakgrunden till det här, varför det kommer bli dyrare att streama TV och film, det handlar ju om att lågkonjunkturen gör att räntorna har gått upp väldigt mycket på de här tjänsternas, liksom ägarnas lån.
Jaha, så att techvärldens lever på lån typ.
Att under, ja, de går ju fortfarande back nästan allihopa.
Många techbolag har ju, många techbolag lever ju på investerade pengar som förväntas sig
avkastning. Ja, precis. Och nu går det inte att låna pengar gratis för att investera i sån här tech längre. Det är därför det kommer ju upp såna här vågor under högkonjunkturer. Det är därför vi har sett det under de senaste 10 åren, att de största företagen i världen och de högst värderade, det är så här sociala medier moguler, fast de aldrig går plus liksom. Och i bakgrunden finns så här lilla Microsoft typ, som tjänar hundratals miljarder per år. Men så att det börjar helt enkelt sina i kassan, och man märker att så här, antalet produktioner börjar gå ner, antalet dyra serier börjar liksom plockas bort, alltså så här, licenser och sånt avslutas, och prenumerationerna kommer gå upp i pris. Och då kommer det bli, jag vet inte, med alltså de många jag känner och mig inkluderat har så här 4-5 olika konton som rullar per månad, för att det ändå är så här negligerbart. 89 kronor betalar vi i månaden för att kunna följa Mad Men. Liksom. Men att om allt plussas på med 50-60-70%, så kommer man ju börja sovra, och då kommer prenumerationsantalet liksom att falla, och då kommer flera av de här kanske ge upp.
Ja, det finns ju väldigt många sådana här prenumerationstjänster nu. Apple Plus, Apple TV. Och samtidigt pågår det också en crackdown, i alla fall från Netflix, att ta bort, göra svårare att dela lösenord. Så att om man då till exempel hypotetiskt använder sitt ex Netflix, eller vad det nu kan vara. Hypotetiskt. Då kan det vara så att man plötsligt inte kan det längre. Och då kanske man måste välja om man vill skaffa ett eget konto eller inte ha det alls. Så det pågår också i USA. De har inte börjat ännu i Europa, men de kommer göra det i Europa också.
Ja, men där, då tycker jag det är spännande att man gick in i de här prenumerationerna för att det var mycket billigare än att till exempel köpa DVD-er. Liksom.
Mm.
Och att så här, tillgängligheten och valmöjligheten är så stor. Men till slut så slår man ju taket någonstans. För det är inte så att bara för att man har Netflix så hinner man se allt som man skulle vilja se. Utan det har ju liksom något slags tak, hur mycket tid man kan lägga ner. Och i väldigt många år så har ju mycket av vår populärkultur och vårt intresse legat i att titta på tv-serier.
Mm.
För att kunna liksom ha en konversation med folk typ. Och kunna komma in till jobbet och berätta vad man tyckte om det senaste avsnittet av...
Ja, men ska det kosta 1 000 kronor att
House
ha...
of Cards, typ.
Ja, men ska det kosta 1 000 kronor att ha... Eller 800 kronor att ha 4 prenumerationer. Då kan man ju nästan lika gärna hyra typ 20 filmer på SF Anytime.
Jo, jag vet.
Och då får man plötsligt välja filmerna helt själv. istället för att måste anpassa sig efter deras urval. Så ja, det kommer bli en intressant övergång nu vad som ska hända.
Ja, och det intressanta som har skett då också är ju att de här tv-serierna som man vill se, det är ju inte säkert att de finns att köpa längre. Mm. Alltså man har ju inte något, det finns ju inget alternativ där man äger någonting kvar. För att vi har liksom gjort oss av med...
Nej, släng inte era DVD-er ännu.
Nej, man har gjort sig av
alltså,
med...
På riktigt alltså?
Ja, ja, absolut. Jag har en filmproducentkompis som har liksom livsuppdrag nu att köpa alla DVD-er på alla loppisar han är på. För att de kostar en krona styck alltså. Liksom.
Och det är jättemycket filmer nu. Jag vet, kanske pratat om det på den förut, men massa filmer nu och serier nu som bara tagits bort. För att de måste ju betala, typ på HBO, måste de betala en viss avgift för att serien finns uppe. Så känner man, men vi vill inte ha den här längre, så bara tar de bort den. Och då är det ofta typ filmmakare själva som inte ens kan få tag i den här. Nej. Det finns ingen kopia kvar.
Jag vet.
Så då plötsligt försvinner den bara från nätet helt och hållet. Och det är ju den typen av grejer. Så ja, det är nog väldigt smart att köpa upp lite DVD.
Ja, och att det görs för så här, tax reduction. Alltså att vi så här...
Just
man kan,
det, ja.
Man kan liksom, det är billigare för dem att ta bort den för att då säga, ja men det här var en förlust liksom. Och då får de här bolagen skatta mindre. Men det blir intressant med till exempel, alltså en av de största aktörerna som var ganska sent in på den här marknaden, som vi kanske har glömt att de var sena nu, är ju Disney. Som startade Disney Plus då för, vad kan det vara? Nu måste det väl vara 4-5 år sedan kanske. Ja, i alla fall.
Just det. Ja, det var ju precis innan pandemin där.
Ja, och där har man ju liksom lyckats så här, devalvera sitt värde på hela sitt liksom filmarkiv på ett sätt. Eftersom man liksom likställer då ens klassiker som så här...
Så här, Toy Story.
Ja, med liksom den verkligen slarvig gjord skit. Eller att man... De här senaste så här, Star Wars-tv-serierna och Marvel, att man liksom mjölkar varenda produkt så pass att det går liksom inte att sätta upp på bio sen. För att det där känner vi igen som en skitprodukt nu. För att den är så liksom urvattnad.
Eller man bara väntar lite så kommer den gratis på Disney Plus ändå, så då ska jag se den på bio.
Ja, men precis. Och att så här, faran för dem är att det är så här, de går liksom mindre och mindre plus och snart går de back. Och sen så har de liksom ingenting, till och med en sån stor så här, självklar institution som Disney kan verkligen hamna i fara. Och det är lite för att de har vant oss vid att så här, underhållning ska vara gratis typ. Eller så här försumbart billigt.
En apropå Disney Plus, jag vill bara lite flika in här. Min dotter har upptäckt en väldigt bra grej med det här. Hon tycker om att kolla på Simpsons. Och det finns på Disney Plus.
Just det. Tror jag. Ja, visst. Eller? Ja, men de har ju köpt Fox. 20th Century Fox.
Just så är det. Och vi har Disney Plus för att det är min kille som har det, för att han älskar också Simpsons och typ Family Guy och sådär. Så det är därför han har Disney Plus.
Surprise.
Men då har min dotter... Ja, då har hon upptäckt att man kan ju välja, hon vill jättegärna lära sig tyska. Alltså hon har blivit så här besatt av tyska. Och hållit på med Duolingo nu i jag vet inte hur många månader och hållit på med tyska. För jag har också lovat henne, jag vill också uppmuntra det här intresset. Så jag bara, men om du fortsätter med det här så kommer jag ta med dig till Berlin. Jag kommer bjuda på en resa till Berlin. Så bara fortsätt. Jag har en kompis vars lägenhet jag kan hyra. Så jag tänkte, det här har jag råd med. Jag kan ta dig till Berlin. Flash, rika mamman. Men då ska, har jag varit uppmuntrande med det här. Och då har hon upptäckt att man kan ju välja tyska på Simpsons. Oh. Så att vi har nu då börjat lyssna på tyska Simpsons.
Spännande.
Så att vi kollar på lite tv på morgonen medan vi försöker frukost tillsammans. Och då blir det nu tyska Simpsons. Och jag måste ju säga, kort recension. Det är inte så bra. Alltså, jag tycker att rösten, alltså Marge, alltså mamman då i Simpsons, hennes röst, hon låter jättegammal. Alltså hon låter mycket, på engelska låter hon bara annoying liksom. Men på tyska låter hon typ som att hon är mycket äldre. Kanske typ inte gammal, men kanske så 60. Alltså det är ganska gammalt för att ha en 10-årigt barn. Mm. Alltså det är, ja, jag vet inte. Och Homer har inte riktigt den punchen som man är ute efter. Så att jag tycker en svag sexa av 10 på tyska Simpsons. Ja. Men det är bra, jag vill ju också gärna lära mig tyska. Så att jag tycker det här är en bra liten övning. Så jag kan rekommendera det här för alla. Kanske inte, det här är ju inte någon ny idé. Så. Men det är en bra påminnelse. Så man kan faktiskt göra så här och öva sig på.
Är det roligt? Alltså... Har de humor i Tyskland? Eller?
Alltså, eller? Ja, alltså det är ju översatt. Ja. Man är ju textat. Alltså. Man får ju utgå från att det är samma skämt. Men jag tänkte ju på det. Det kanske jag redan ältat runt här på det. Men när jag såg Barbie. Den var ju inte alls lika rolig på svenska. Alltså svenska översättningen.
Det låter
fångade inte alls in humor.
Nej, nej.
Men det här ska jag... Ja, I'll take it somewhere else. Men det, ja, översättning spelar roll helt enkelt.
Ja, det gör det.
Jag måste bara... En liten kommentar om översättning som jag tänkte jättemycket på. Jag läste Cormac McCarthy, en tidig bok av honom, som alltså en av hans första böcker som nu har kommit på svenska. Och kan du säga
heter? Som han skrev när han var 82 typ, eller?
Han är ju född 33 och nu dog han ju i år. Mm. Den här boken kommer från 68.
Mm.
Och den heter Mörkret utanför och den har kommit på svenska nu. Och det intressanta då använder han ganska frekvent N-ordet i den här boken.
Jaja.
Och då menar jag inte, då står det inte N-ordet, utan det står N-ordet utskrivet.
Vadå? Det står N-word, liksom?
Nej, det står det ordet som
aha,
står
för. Aha, jag fattar. Mm.
I texten. Och den här boken är skriven 68. Och så jag gissar ju då, det här är ju precis, han skrev väl den innan civil rights-rörelsen verkligen, alltså det var väl under den tiden så. Och då använder man ju fortfarande det ordet på engelska.
Mm.
Alltså, negro sa man ju då. Hur ska jag säga det på svenska för att förklara? Det är ju lite annat än skällsordet.
Ja, just det.
Det finns olika sätt att använda det här ordet på engelska. Och jag gissar att originalet är då det beskrivande ordet som man ofta använder på engelska på den tiden. Mm. Och i översättning då har de valt att använda N-ordet. Och jag kan inte riktigt smälta det här. Alltså jag har tänkt på det jättemycket.
Ja.
För att jag tänker så här att när han valde att använda det här ordet, då var ju det engelska versionen av det här. Inte skällsordet, utan det här beskrivande ordet. Var ju då standard. Det var så man pratade om svarta människor. Liksom. Och så att om man då i texten utgår man från att han handlar om amerikanska södern och liksom misär, som många av hans böcker. Och då vill de ju beskriva så här, en svart man. Liksom. Mm. Då använder man det här ordet för att beskriva honom. Men om man översätter boken idag, 2023, till svenska, då har ju boken ordet en helt annan konnotation. Ja. Alltså det kanske vore mer korrekt att skriva en svart man.
Typ.
Även om det då blir en slags omskrivning.
Mm.
Det här är ju en ständig debatt, liksom. Ska man då ändra om historieskrivningen? Ja. Genom att tvätta bort den här rasismen. Men jag känner lite så här, allting handlar ju också någonstans om intention.
Mm.
Jag gissar... Att Cormac McCarthy, nu kan ju inte jag fråga honom för att han lever inte längre. Men jag gissar att
annars,
intentionen
annars hade du ringt.
Var att... Hej Cormac, jag har frågat dig. Nej, Ida. Nej, men jag antar att intentionen han hade när han valde det här ordet för att beskriva en svart man på den här tiden var att förklara som är typ så depressionsera södern. Alltså det känns som att det är förr.
Ja, liksom. Ja.
Det var ju för att förklara att det här är en svart man. Ja, det var det han ville säga. Han ville inte säga, jag är jätterasistisk och ska nu säga något kränkande.
Nej,
alltså jag tror inte det var det som var intentionen. Nej. Det är också tagit ur sig kontext. Liksom. Hade jag sagt, skrev han idag en bok och använde det ordet och beskriva någon, då hade jag bara sagt, vad fan håller du på med? Men, och då kommer ju frågan, hur ska man välja att översätta det här?
Mm.
Ska man då hålla sig nära originalet eller ska man använda det han faktiskt är ute efter att säga? Mm. Eller ska man, då tvättar man också bort lite så här problemet med rasism.
Exakt, ja.
Jag har inget svar på den här frågan, men jag tycker att det är en sån debatt som man hela tiden behöver fundera kring. För att det är liksom, det finns ju många sådana här ord, typ så, indianerna, alltså amerikanska ursprungsbefolkningen. Jag tycker inte man ska säga indianerna 2023, alltså vi vet lite bättre än så. Men ska man då tvätta bort det från en tidigare bok? Och så vidare. Ja.
Får man fråga, har det skrivits något förord i den där?
Jag tyckte inte, jag minns rätt så, när jag läste
det var inte så här disclaimer det, men, i boken
nej,
förekommer.
Jag tyckte inte riktigt att det fanns någon disclaimer. Och det är också en fråga, ska man liksom göra det? Ja, jag förstår ju båda hållen någonstans. Men min grundläggande filosofi i livet är ju att skada så lite man kan. Alltså, om man kan inte skada någon så ska man inte göra det.
Alltså nu kommer jag komma in och jag har inte heller något svar, men jag kommer med ett litet bildningsföraktande perspektiv här på saker. Och det är kanske att man i det här fallet litar på läsaren också. Alltså ja. Cormac McCarthy är ju väldigt populär, men jag skulle tro att i hans svenska publik är ganska nischad och har ganska stor
ja.
Liksom, erfarenhet av att smälta litteratur. Och kanske, kanske tar upp det här med sig själv medan man läser det. Liksom. Mm. Att så här,
just det.
Ska jag kliva igenom det här fönstret där jag befinner mig 1968 i USA? Ja, då förstår jag att det här ordet användes för att definiera folkgruppen. Men det är inte sagt, så har ju du, man har ju sitt hjärta där man så här får kramp när man ser det upprepas massa gånger. För att man blir ju...
Ja, säkert. Säkert att man tillhör en grupp då själv är utsatt för den här typen av rasism. Liksom, att det kan vara väldigt kränkande, väldigt slitet ord. Men det kan ju vara liksom triggande och jobbigt att behöva se det här ordet liksom, utskrivet.
Så är det verkligen. Men det, där är det ju också... Där kan jag tänka... Alltså där är det ju också ett sätt att beskriva sin egen historia. Alltså man har ju rätt att beskriva sin egen historia, liksom. Men det är väldigt krångligt.
Det blir också väldigt intressant, för att om man tänker att, nu ska jag bara slänga ut en liten tanke här, jag har inget riktigt belägg för det här, men man kan ju också fundera så här, nu tänker jag att målgruppen för Cormac McCarthys tidiga böcker, som inte är så jättekända och ganska obskyra. Men alltså det är inte så att man bara, åh vilket bokslukande verk det här var. Liksom, det här är en ganska smal målgrupp. Då kan man ju fundera på, vad är målgruppen? Det är förmodligen ganska mycket vita män. Alltså det är min gissning. Mm. Säkert en del kvinnor också. Men det är liksom, det är kanske det som är den största målgruppen. Vad vet jag, men det är bara min känsla. Mm. Däremot hade det varit någon annan författare som kanske har en starkare läsekrets som själv utsatts för rasism. Till exempel typ Maya Angelou eller liksom Jamaica Kincaid eller något sånt här. Om deras böcker hade översatts på ett liknande sätt, då tror jag att det har varit mycket mer kontroversiellt för att en tydligare målgrupp som är mycket mer medveten eller kanske mer personligt engagerad i de här frågorna. Mm. Så att det är också lite så här intressant.
Ja.
Det blir en skön twist på det hela.
Nej, men det är så himla...
Utan att anklaga någon för
jag
någonting.
Jag förstår din gut reaction, för att jag sitter ju här och diskuterar utan att ha boken framför mig. Jag bara teoretiserar. Alltså om jag mår dåligt om jag läser... Jag skulle nog må dåligt om jag läste den texten också. Så att det finns
ju... Ja, så det är inte så här vända sida, men det är ändå flera gånger liksom under bokens lopp typ.
Nej, men man... ja, vad krångligt. Men är boken bra i övrigt? Kan du fokusera?
Jo, nu var det ett tag sedan jag läste den, men ja, nej, liksom helt okej. Det är en... man får ju en känsla för det här... Det som kommer bli sen hans mer kända verk. Ja. Alltså den här... södern och lite mystiskt och lite gotiskt och lite surrealistiskt och sådär. Fattigdom och misär och liksom. Så det är ju, man känner ju igen temana som är syns i hans senare verk också. Så visst, men det är ju inte, den är bra liksom. Men ja, jag har faktiskt tänkt mycket på det faktiskt nu sen jag läste. Ja. Men det är en långvarig konversation som jag tror vi fortsätter komma att ha länge.
Ja, men definitivt.
Om vi inte blir tystade av nya regeringen.
Ja, de gör sitt bästa.
Ja, nu måste jag faktiskt runda av här. Jag ska springa och intervjua den här personen.
Ja, men vad spännande. Du får återkomma med rapport på 800 tecken. Ja,
precis.
Ja.
Ja, verkligen. Och tills vi ses nästa gång. Vi ses på, eller tipsa som sagt om Affordable Art Fair.
Ja.
Och jag tipsar också om att det kommer vara en litteraturfestival i Göteborg i november. Som verkar jättefin. Som inte förväxlar med bokmässan utan en lite mer litteraturig festival.
Ja.
Så det finns två saker att se fram emot.
Ska vi gå ut till en ny låt som jag har släppt?
Ja, men gud, såklart vi ska det. Vad kul, ja. Pontus.
Vad roligt. Här kommer The Color Red tillsammans med Selma och Gustav. Squaring the Circle, en låt som vi spelade in i vintras som släpptes i fredags. Om man vill så kan man kolla den på Spotify eller via min Instagram. Så mår man bra.
Jag ska lyssna direkt nu.
Underbart. Yes. Härligt. Ha det bra då så länge.
Tack lilla. Hej då.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.